nåd vare med er alla. Och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, låt oss bedja. Nåden, nåden, den är fri. Alla vill den bjuda kalla. Alla kunna frälsta bli. Nåden räcker till för alla. Märk blott vid nådatronen är ej fråga om person. Den som sökt på alla vis, fri från syndens välde bliva, känt det hårda samvetsvis, som åt hjärtat frid är giva, måste sen han tröttnat löpa, nåd som nåd för inte köpa. Så ber vi dig, du vår käre Herre och frälsare, om din nåd och välsignelse över alla oss som är samlade här idag. Lär du oss att vara tacksamma för varje nådestillfälle du vill ge oss. Detta ber vi om i Jesu namn. Kära församling, kära vänner i Kristus Jesus. Idag är det söndagen Septuagesima. Och vi har omkring 70 dagar kvar till påsk. Och i och med denna söndag så träder en ny del av vårt kyrkoår in. Vi går in i förfastan. Vi lägger epifaniatiden med dess texter om under och tecken bakom oss. Och vi riktar blicken mot Golgata. Vi sjunger om detta, och det kommer vi att göra framöver i fastesalmerna. Där det är en straf står: den tid är nära då du korset ska bära. Och precis på samma sätt som advent är en förberedelse för julen, så är förfastan och fastan en förberedelse för påsken. Kan vi som kristna genom fasta med ritualer eller speciella övningar försöka komma närmare frälsaren? Kan vi kanske ändå ge ett litet bidrag till den räddning, frälsning och seger som vi så skönt predikar om på påskdagen? Här måste vi säga: till din räddning, till vår räddning, så är all egen förtjänst utestängd. Kristus, frälsaren, måste själv gå den tunga vägen, eller som det står i salmen: vredesvägaren fick breddas för att du, syndaren, och jag skulle räddas. När frälsaren skulle hålla lagen och bära korset i vårt ställe, då fick han lämna allt. Han fick utstå allt vad mänskligt lidande kan innebära. Och han gjorde det för en enda skull, för att vinna just dig. Och han gjorde det också för att predika den fria nåden, precis som huvudämnet är för denna söndag och ges i liknelsen om arbetarna i vingården. Guds fria, absolut oförskyllda nåd för Kristi skull. Priset för att vi skulle få del av den, det var högt. Så högt att det kostade inte bara blod och tårar, utan Guds son fick offras för vår skull, för vår synd. Endast på det sättet skulle den som var röd av blod bli vit som snö. Endast så kunde vår smutsiga, fläckiga klädnad bli fri från både fläck och spynka. För att vi ska förstå berättelsen som vi läste i vårt evangelium om arbetarna i vingården, så är det oerhört viktigt att se vad är det för sammanhang berättelsen står. Vi har ju i vår lutherska kyrka den seden och det tillvägagångssättet att vi låter skriften tolka skriften. Skriften är sin egen utläggare. Jesus, han har precis innan vår text i Matteus 20 talat med den rike ynglingen. Och han, den rike ynglingen, hade kommit till Herren Jesus och sagt: vad ska jag göra för att få evigt liv? Han berömde sig att han hållit buden och lagen allt ifrån ungdomen. Jesus, som ser rakt in i människohjärtat, han behövde inte fråga hur det stod till med denna unge man, utan fick säga till honom: ett fattas dig, gå och sälj allt vad du äger och ge åt det fattiga. Vi kan ju tycka att det var ett hårt bud han fick av Herre Jesus, han som hade hållit allt. Men här är en viktig sak: han ville komma till Herren Jesus. Han ville komma till himlen på den väg som är stängd. Han ville komma på gärningarnas väg till himlen och inte genom nåden från Herren Kristus. Han ville komma på den väg som allt sedan syndafallet är totalt stängd, förbommad och där keruber vaktar. Det var denna väg som drev Luther till sådan förtvivlan att han skrev med fasa: min synd mig till förtvivlan drev och helvetet stod upp. Denna unge man, han får av Herren Jesus ett så strängt bud. Varför? Jo, för att om möjligt få honom att förstå att denna vägen är stängd. Han går på fel väg. Den är inte stängd av Herren Jesus, utan av synden som bor i oss och som dagligen gör sig påminnt. Den som vill på lagens väg komma till Herren Kristus, han får och behöver inget evangelium. Nej, där måste lagens hammare slå ännu hårdare för att om möjligt väcka från synden och villfarelsen. Så har vi många gånger sagt om den unge mannen att han gick bedrövad bort. Han fick epitetet den rike ynglingen. Och han blev en av de tragiska gestalter som skriften och Bibeln nämner. Han ägde för mycket för att kunna lämna ifrån sig. Men han fick aldrig reda på vad han gick miste om. Han som skulle ha lämnat det som rost, mat och mal ändå förstör. Han skulle få något som var ännu mycket mera värt än detta. Jesu lärjungar lyssnade på denna berättelse om den rike ynglingen. Och de blev oroliga när de hörde detta och sa: hur ska det nu gå för oss? Vi som har lämnat allt. Lärjungarna är oroliga. Vad får de höra? Jo, de får höra berättelsen om arbetarna i vingården. Om Guds stora nåd och barmhärtighet, där han delar ut nådelönen. Du som är bekymrad i din själ och som ser och känner din synd, du får höra det ljuvligaste evangeliet. Precis på samma sätt som fångvaktaren i Filippi fick höra när fängelset rasade och fångarna var på väg och fly och han höll på att ta sitt liv. Och Paulus sa: oroa dig inte, för vi är här alla. Och han utbrister: vad ska jag göra för att bli frälst? Paulus, han säger inte: vi väntar till att natten har gått över idag. Vi ska först se om din ånger är öppen och ärlig. Nej, han räcker direkt: Herren Jesus Kristus. Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du och ditt hus frälst. Han överlämnar det fria, den fria, absolut oförskyllda nåden för Kristi skull till fångvaktaren i Filippi. Vi har också många gånger hört om den förlorade sonen, som levt livets glada dagar, men i allt detta sett den totala meningslösheten. Fattig, utarmad, så vänder han tillbaka till fadershuset. Fadern ser honom på avstånd när han är på väg hem och på väg tillbaka från elände, bekymmer, sorg och nöd. Fadern säger inte: stanna ett tag till, kom inte så fort hem. Nej, fadern öppnar fadersfamnen och tar emot honom. Se, min son som var död, han lever igen. Han fick inte höra: du kommer alldeles för tidigt. Är du säker på att du ångrat dig? Nej, han står där med öppna fadersfamnen. De smutsliga kläderna byts bort. Han får nya skor, ring på fingret och kalven slaktas. En stolt och högmodig farisé får bara höra lagen. En ödmjuk, en ångerfull syndare, endast evangelium. Inga villkor, utan bara evangeliet. Låt oss nu med bakgrund av detta se vad liknelsen om arbetarna i vingården har att lära oss. En liknelse som är mycket märklig och sätter den här världens sätt att tänka och tycka helt på ända. Vi måste komma ihåg att det är inte en liknelse om arbetsmarknaden, där vi genom fack, arbetskamrater hela tiden påminns om lönen. Ja, vi har kommit långt. Vi har ingångslöner, vi har personliga löner, vi har lönetillägg och det ena med det andra. Denna liknelse handlar inte om världen, där arbetsgivaren bara ser vad du har gjort och förtjänat. Ingen kan ju driva företag efter sådana principer som denne vingårdsman gjorde. Men här är det inte fråga om den här världen, utan det är nådens rike. Den som kom i elfte timmen. Tänk på syndaren på korset, eller rövaren på korset. Han kom i elfte timmen. Han fick full. Han fick vara med Herren Jesus i paradiset. I Guds rike så finns den nåd som inte finns i det här livet. Har du jobbat dina 8 timmar så får du 1000 kronor. Har du jobbat 4 timmar så får du 500 kronor. I Guds rike så gäller inte dessa principer. Varför? Precis som vi läste i vår text. Gud är inte skyldig någon något. Skulle detta hjälpa i Guds rike, då skulle du och jag fått arbeta oavbrutet utan betalning. Vi hade med andra ord varit slavar, men nu är vi inte det, utan som vi läser vår Bibel, kanske ibland lite slarvigt: sonen har gjort oss fria. Guds nåd är det att det inte är slut på hans barmhärtighet. Den är var morgon nu. Nåden är unik. Det är en gåva från Gud. Ja, den är gratis. som vi inleder vår gudstjänst med att säga. I alla andra religioner så gäller gärningarna. Du får vad du har presterat. Nåd och nåd finns inte. Det är något som människan inte kan förstå av naturen. Hon har det inte naturligt inom sig. Paulus, han slutar sitt brev till romarna genom att påminna om den dyrbara skatt som finns genom Kristus. Det står så här i Romarbrevet: honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider varit dold, men nu har uppenbarats genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjort känd, för att alla folk, står det, ska föras till trons lydnad. Guds rike är ett nådens rike. Och är det av nåd, så är det inte av gärningar. Annars vore nåd inte nåd. Har ni tänkt på att i detta rike som vi hörde om i dagens text, då är det Guds godhet när han vill ge de som bara jobbat en timme lika mycket betalt. Det är då det tisslas och tasslas. Och detta är vårt stora dilemma. På grund av vår dubbla natur så har vi alltid en vilja, var och en av oss, som vill ha efter förtjänst. Ja, Gud är en förunderlig Gud. Men ska vi ska ha beaktande Bibelns budskap hur vårt förhållande till Gud är när vi läser denna liknelse. Om vi skulle ställa oss och demonstrera mot Gud, så innebär det ingenting annat än vi skrev under vår egen dödsdom. För skulle Gud handla med oss efter sin rättfärdighet, efter vad våra gärningar är värda, då skulle vi inte få någonting betalt alls, utan då är det eviga döden. Men nu är det inte så, kära vänner, utan Gud har bjudit in oss till sin vingård. I Gamla testamentet så är vingården ofta en bild av Israel. Han har kallat oss att arbeta där. Och det är, kära vänner, nåd att vi får arbeta där. För skulle det hållas en anställningsintervju, så skulle ingen av oss klara provet. Det är nåd och barmhärtighet att han har lämnat över detta till sin kyrka och församling. Det är nåd att vi har en kyrka och församling som får kunna just detta villkorslösa evangelium. Det är nåd att du får vakna upp varje dag, för hans nåd är ny. Ja, utan Guds nåd så är det ute med oss. Utan Guds nåd skulle vi sitta i ett fängelse där dörren skulle vara för evigt tillsluten. Den sista versen i vår text slutar med orden: får jag inte göra som jag vill med det som är mitt, så säger vingårdsmannen. Eller ser du med onda ögon på att jag är god? I Romarbrevet 11 så står det: vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller här, som det står här: eller vem har först givit honom något så han måste betala igen? Här har vi ordet. Vem har först givit honom något så han måste betala igen? Så ska det sista bli det första, och det första det sista. Och detta är inte något godtycke från Guds sida eller någon medkänsla med den som kommer se. Det har inte alls med det att göra. Utan det som själva ställer sig främst, de ställer Herren längst ner. Att vara kristen är enligt skriften att leva i nåden och lära känna den. Att tomma bort ifrån Kristus, det är som vi hör ibland det sägas, att han har fallit ur nåden. Allting kretsar kring nåden. Hela Bibelns budskap kan sammanfattas i ett enda ord, nämligen nåd. Så blir vår bön till Gud att han får bryta ner allt motstånd hos oss som finns mot den oförtjänta fria nåden. Så att vi alltid ber likt Psaltarpsalmen 90: Herre, mätta oss med din nåd när morgonen gryr. Så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar. Herre, mätta oss med din nåd när morgonen gryr. Så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar. Amen, låt oss bedja. Så tackar vi dig, Gud, vår kära himmelske Fader, genom Jesus Kristus, din älskade son, att du har gett oss den fria, absolut oförskyllda nåden. Och det är nåd att vi sitter här denna dag. Och det är nåd att jag har fått vakna upp denna morgon. Lär du oss att vara tacksamma för allt vad vi äger i dig. Allt vad vi har och allt vad vi har fått. Vi överlämnar oss med kropp och själ i dina händer.